Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sporthuset är här. Jens Fjällström, Lasse Granqvist, Tommy Åström är alla på plats.
Och Lovisa Hjärta.
Vi har fått frågor angående de senaste dagarnas nyheter. Kommer podden att fortsätta i och med att House of Sports samarbete med C-more kommer att avslutas i sommaren 2016? Kommer vi att fortsätta? Och ja, svaret är ja. Vi kommer att fortsätta med podden.
Ja, så är det.
Så är det med det.
Jag bjuder in mig så kommer jag.
Och sen så innan vi började spela in så var det ett fasligt snack om gåsmamman som vi pratade om förra veckan också. Har ni sett den än?
Ja, jag i varje fall har förstått att det är i flera avsnitt, så jag är inte riktigt i kapp än. Så om det är någon här inne som har sett alla fyra så ber jag att hålla igen lite grann. Jag har sett första avsnittet och det gav verkligen mer smak.
Det fjärde avsnittet slutar ju med att jag har sett alla.
Nej, men om man tittar
vad handlar det om?
På talents upplägget liksom, så fina skådespelarnamn där. Jag tycker den första storyn, första avsnittet är ju bara för att bygga grunden, så Tommy kan säkert förklara det här närmare i varje fall.
Men det är Alexander Rappaport.
Parrelation med Rappaport som ena och hennes man som håller på med lite skum och businessaffärer. Mm. Och som nog hon kommer att dras in i blir ju ganska klart efter första avsnittet. Och helt plötsligt så förstår man också varför det heter Gåsmamman. Mm. Det är lite gäst där som döljer lite oegentlig verksamhet.
Det känns ju otippat att just gåsen som djur har fått den typen av roll i en.
Ja,
det känns inte så självklart. Liksom.
Nej, det är det verkligen inte.
Nej, men det är ju, de har ju gårdar där de odlar knark helt enkelt.
Mariana.
Ja, Mariana. Men ändå inte så alltså inte den här värsta typen av knarkverksamhet. Sen drar de det, och det här sker alltså i början så det är ingen spoiler det här. Sen drar de det liksom ett steg för långt och börjar gå in på tyngre grejer. Hennes man då, Alexander Rappaport, hon är ju huvudrollsinnehavare här. Väldigt bra skådespelare för övrigt. Och då spårar det ur. Och sen börjar ett drama och trauma med stora mekanismer inblandade. Och ja, det är otroligt spännande faktiskt. Det är hög nivå.
I första avsnittet,
du kommer gilla det, Lasse, när du väl...
I första avsnittet fick jag aldrig grepp på vad gör egentligen... hette hon Sonja? Mm. Alexander Rappaport. Vad gör hon egentligen till yrket? Det fick man aldrig kläm på i första avsnittet. Man kanske inte har fått det fyra heller.
Det framgår nog faktiskt inte.
Jag förstår ju vem som... Att mamman spelar så. Det förstår jag, fattar ju. Men vem är gåsen?
Gåsen.
Det är gäss, verkligen. Det är gäss på en gård som försvarar, eller rättare sagt skyddar en marijuanaodling.
Det har ju kommit många nya serier.
Eller cannabis.
Alltså, cannabis. Ni pratar om Gåsmamman, vad heter Modus eller någonting, va?
Mm.
Jag har sett mycket trailers om i alla fall. Bron, som ju är jättehyllad. Johan Falk-filmerna, som jag också tittar på med stor förtjusning.
Rapport också är med på ett av de senare.
Precis, men på sista raden är ju ändå så att någonstans så kommer den här moderna Wallander-filmerna, får jag inte glömma, moderna synen på att göra deckare i tv på ett tillgängligt sätt, så att säga, svenska, det var ju Beck-filmerna. Som man kan se flera gånger om igen från 90-tal och 00-tal och nu 10 så vidare, va. Där ju ryktet går att de ska skriva ut Micke Persbrandt i serien nu när Gunvald heter ju den första, har ju ett premiär på nyårsdagen. Ja, stoppa precis. Klockorna, stoppa klockorna. Saker. Ställ klockorna och stoppa tiden.
Sluta?
Men vad är Beck utan Gunvald Larsson?
Exakt.
Precis. Ja, den heter ju då turligt nog, serien heter ju turligt nog Beck då, så att, troligtvis kan vi gå vidare. Men alltså, Gunvald har ju blivit, i inledningen på de senaste avsnitten så blev ju han lite trött. Alltså han hade inte kvar glöden, passionen, trycket.
Han svor inte lika mycket.
Han svor inte lika mycket, han misshandlar inte folk till höger och vänster lika mycket. Han har ju några replikskiften som är... smittar av sig på någon som har dåligt tålamod som jag har. Mm. Man önskar att man någon kommer i ett läge av att kunna säga, men jag har ingen polislegitimation så jag vågar inte. Men det ska bli en nyårsdagsupplevelse att få ta farväl då, troligen. Jag vet ju inte om det är så. Jag har bara läst om att det ska vara så av Gunvald.
Det som också händer runt den tiden kring nyår och där i mellandagarna är junior-VM. JVM-hockeyn.
Ja, just det.
Som vi har att se fram emot.
Skön övergång.
Ja, verkligen.
Nej, men du vet, jag...
Du fick ju Micke Persbrandt där.
Jag tänkte med dagar där. Ja. Men JVM-truppen släpptes ju under måndagen. Med, jag vet inte vad man ska kalla honom. Mini-Nyllets lillebror är ju med.
Det finns ju mängder av...
Det finns många Nyllet.
Ja, det finns ju en stor... Alltså, det är hur många Nylander som helst. De är väl... Dels hade ju Micke Nylander, han hade ju flera syskon. Och sen har han flera barn, så det är en jäkla röra. Jag vet inte vem som är vem. Alla har ju i alla fall supertalanger, va?
Ja, och nu är Alexander Nylander.
Ja.
Det är bra. Rimma för och efternamn, det är också härligt.
Alexander Nylander med pucken. Ja, det är bra.
Ja, det är riktigt bra. JVM, är det någonting
du följer? Junior-VM ishockey är ju en höjdare, därför att där är alla bra med. Naturligt. Stor turnering för nordamerikanerna är det ju. Och vinna junior-VM. Och Sverige lyckades ju vinna JVM 81 och sen tog det ju en evighet innan Sverige kom i vinnande position igen.
2012.
Det är ju en lyckad utveckling för svensk ishockey att de har tagit tillbaka en starkare position i, vilket ju märks inte minst på småkronorna då. Så jag följer det gärna och nära. Det gör jag.
Mm. Men du har ju rätt i att egentligen är... Alltså, inom juniornivån så har det ju en högre status än vad vanliga VM har på seniornivån, i och med att de flesta, inte alla de bästa, är med. För det börjar bli så att NHL-lagen har ju en del juniorer och de börjar låsa upp spelare som de inte släpper. Så det finns några superstars på juniorsidan som inte är med, men den håller ju extremt hög status i Nordamerika, junior-VM. Mm. Och vi såg ju på U21 också hur det blir en annan grej på något sätt. Det blir en annan relation till de här yngre.
Det är lite kalvigare liksom. Ja, men, sprittande känslor på
ett annat sätt. Är inte det här öppna och oskyldiga på något sätt? Mm. Det är liksom man får en större närhet till dem. Och de har liksom inte det här mediafiltret, utan det är som rakt från hjärtat och rätt ut i rätt stor utsträckning. Och det tilltalas jag väldigt mycket av i varje fall. Och dessutom är det den här generationen, ja, vad är det, YX eller vad det nu för någonting, är ju på alla tänkbara sociala medier. Så de går ju liksom, det är ju alla möjliga kanaler ut som de når. Så att de engagerar verkligen. Och för mig är junior-VM tillbaka till 1981.
Just det.
Då var mitt hockeyintresse som störst. Mm. Och när det dessutom var liksom Peter och Patrik Sundström.
Ja,
just det. Ja, Peter Andersson. Ganska bra. Telven, Jensa Öling. Alltså de där som Jan Exet Eriksson. De som blev sen de spelare man följde i elitserien och följde vidare. Det tycker jag var häftigt. Dessutom, 81, Tyskland, Augsburg på uterink. Lyssna på det, alla hockeyspelare som klagar på taskig is. Det är ett JVM som avgjordes på uteis, uterink. Det var grejen.
Men sjukt imponerande koll av Jens på JVM 81. Alltså,
måste jag säga. Ja.
Men fråga mig ingenting om,
om något annat.
Dagens trupp eller något i den stilen.
TV4 delar väl med SVT, tror jag. Men Niklas Wikegård och Sanne Lindström ska åka på turnering. Jag ringde till Jens Torgraven som är chef på TV4 och sa, jag åker gärna. Och då sa han, vi har valt Edlund. Så jag önskar Johan Edlund grattis. Du får fighterna. Det ska bli kul.
I helgens hockeylördag som var så fick vi höra att Anders Fredriksson som kommenterade matchen mellan HV och Linköping för Arto Blomsten inte fick lämna kommentatorsplats under pauserna. Därför att Arto hade varit med om en förskräcklig upplevelse.
Ja.
Bara på grund av Lasses beteende.
Ja.
Vad var det som...
Alltså, onsdag 25 november gjorde vi HV71 Skellefteå, jag och Arto i Kinnarps arena. Och det blir ju så när man går och tar en kopp kaffe där att det finns en annan att snacka hockey med. Och jag hamnade i slang med Thomas Roos på Aftonbladet. Jag hamnade i slang med Per Mårts, förbundskaptenen. Och det tog en stund, så på vägen tillbaka, för ungefär 3 minuter innan de släpper pucken, så ska ju den här sändningen starta igen. Det var en mindre sändning, jag vet inte vad den har för titel, Basic eller vad den heter. Basic plus minus kvadrat eller vad det är.
Nu är det ingen som fattar någonting.
Nej, det är ingen som, inte jag heller, det är det som är grejen. Men i alla fall, men då är det alltså ingen studio på plats som välkomnar allt tillbaka, utan det ska kommentatorerna göra. Mm. Och så ska de visa höjdpunkter från perioden före. Och precis när jag vet att jag kan bli lite sen, då kommer jag med stora kliv. Vem stoppar mig då? Om inte Leif Honken Holmqvist. Och då pratar jag om den riktiga Honken, målvakten.
Då stannar man liksom. Mm.
Då stannar man och hans kompis är med. Och jag morsar på dem förut. Och Honken är ju oerhört charmerande att prata med. Och vill alltid skicka med en hälsning till Lars-Gunnar Jansson som är med vid Sveriges Radio så många år. Och det är klart att man vill ju höra hans berättelse. Så att jag blev en aning fördröjd. Vilket innebär att när jag kommer tillbaka till Blomsten, då har han ju blivit tvungen såklart, eftersom han satt där på utsatt tid som han ska göra. Så jag gjorde ju en jättemiss givetvis. Men då har ju sändningen startat och Blomsten helt enkelt och tar arbetet att göra highlights, som det heter, höjdpunkterna. Så han berättar om måltjänsten och så vidare. Och det är inte, alltså Arto tycker mer att han ska förklara vad som händer.
Ja,
att liksom sköta,
det är ju hans jobb.
Det är hans jobb, så att han tittade länge och argt på mig faktiskt.
Men det här är lite kul om man kan titta på olika arbetssätt. Jag är ju över emellanåt och gästar norska Premier League-sändningar. Där är det faktiskt så att experten eller bisittaren håller i highlights.
För att kommentatorn ska kunna fika längre, eller?
Antagligen, det kan så det uppkommit.
Ja, det var ju en miss, och jag bad alla i produktionsteamet om ursäkt och allt detta givetvis, för att det var ingen bra. Och jag förstår att Arto bär den här historien med sig nära hjärtat.
Det är ju ditt fel att Anders Fredriksson inte fick kissa eller hämta kaffe.
Ja. Mm. Men Anders breda leende indikerade ju att han tyckte att storyn var rätt rolig.
Gå inte.
Förra veckan så pratade vi bland annat om Bragdjuryn och dess miss, tyckte Tommy Åström. Bara efterspelet, Tommy, är det någon som har fått kicken? Har man bytt ut Bragdjuryn efter din?
Nej, det borde jag addera. Ska jag addera fotbolls- och hockeykompetens i Bragdjuryn? Det var det som var min point. Men det blir svårt att komma igenom med det här, eftersom många tog det som nästan som kritik mot Sara Sjöström. Mm. Att det var, att, och hon är ju väldigt populär, och det var inte så det var menat. Jag menar ju bara på att Zlatan Ibrahimovic har aldrig fått priset. Tre Kronor fick det inte när de vann OS-guld och sådär, av det skälet att det sitter för få lagbollsportsföreträdare i juryn. Inget ont om Sara Sjöström, och egentligen inte fel att hon fick Bragdguldet. Men om de går igenom en hel Zlatan-karriär utan att Ibrahimovic får Bragdguldet, då har ju på något sätt juryn misslyckats.
Mm. Och du har liksom snackat upp redan, så du får börja.
Okay.
Idag. Du har 1 minut på dig med din rubrik först.
En hel minut i rubriken? Det behöver jag, för de brukar vara lite långa. Ni brukar klaga
rubrik
på det.
Rubrik först.
Ja, just det. Den tangerar kärleksbombning lite. Det kommer nämligen handla om en sport som på ett sätt kärleksbombas här. Apropå någonting vi brukar göra senare. Välkommen hit. Basketen och flyktingarna växer tillsammans.
1 minut.
Det var en lång rubrik,
ja, men
i vanlig
ordning. Det är helt otroligt. Det märks att han aldrig har jobbat på en webbredaktion, för att den där rubriken, det är liksom 4-5 rader i en mobiltelefon.
Sen gör han sin minut på 1 minut och 17 sekunder.
Ja. Efter alla dessa klagomål så kommer här min text, eller min tänkare, tyckare. Svensk basket har integration i sitt DNA. När sporten basket drog igång i Sverige strax efter andra världskriget, så var det de baltiska flyktingarna som var initiativtagare. I ett världsperspektiv är ju basketen hur stor som helst. En halv miljard människor. En halv miljard är basketspelare. I Sverige ser vi det som en inomhussport, men den kan ju lika gärna utövas utomhus. När nu den stora flyktingvågen kommer med hundratusentals nya svenskar på ingång, så spelar basketen en enormt viktig roll inom integrationen. Förbundet drog tidigt igång det härliga projektet Välkommen välkommen hit. Och basketklubbarna var först med att åka ut till flyktingboenden för att erbjuda en meningsfull verksamhet för alla hårt sargade, särskilt ensamkommande flyktingbarn. Och många klubbar håller nu sedan länge särskilda integrationsträningar. Det finns idag inom svensk basket 30 000 registrerade spelare. Ska visa att den siffran kommer att fördubblas inom några år. Basketen växer fram som en gigant inom svensk idrott i kölvattnet av den här flyktingvågen. En logisk slutprodukt borde också bli att det kommer svenska landslagsframgångar för sporten. Riktigt bra svensk basket.
Härligt.
1-0-3.
Bra, viktigt ämne.
Mm. Riktigt härligt. 1-0-6.
Mm, jag hörde pipet där.
Plus en väldigt, väldigt lång rubrik.
Mm, ja, men den ingår ju inte i det där. Men nu,
i ett viktigt ämne.
Det kanske blir att vi bara införa en tidslimit även på rubriken i fortsättningen.
Lasse, vad har du för rubrik?
Oberoendet viktigare än någonsin. Varsågod. I rubriken, här kommer texten. Mod, glöd och nyfikenhet som ger en oberoende journalistik på alla plattformar. Så löd motiveringen till Olof Lund när han utsågs till årets sportjournalist i Sverige 2015. Häromdagen mottog han priset och vinnarintervjun som jag gjorde på scen kom att handla om hur svårt det är för dagens sportjournalister att verkligen vara oberoende. Klockan vid utdelningstillfället hade passerat 21. Det var julmiddag för alla sportjournalister här i klubben och stämningen var, om jag säger så, hög. Det blev under intervjun helt tyst. Alla lyssnade och jag tror att alla mer eller mindre kände sig träffade. Det blir allt svårare för sportjournalister att inte vara marknadsförare och ibland till och med papegojor, utan att hålla på sin integritet och hålla på sitt oberoende. Olof Lund svarade öppenhjärtligt på detta och det kändes som att han nådde fram. Jag har aldrig tidigare upplevt att sportjournalister ställer sig upp och applåderar en annan sportjournalist. Olof Lund fick stående ovationer. Den oberoende journalistiken är kanske viktigare än någonsin.
Ja, bra.
Jättebra.
Ruggigt spännande ämnen så här långt. Nu har du något att liksom följa upp, Jens.
Ja, det har jag. Ge ett försök.
Rubrik.
Gör alltid bra avslut. Vi har kommit till ett slut med C-more när de bryter samarbetet med vårt produktionsbolag House of Sports. Där vi under 6 år fungerat som hovleverantör av sport till C-more. När separationen sker och man själv inte riktigt är med på det så finns det inget naturligare än att försöka slå tillbaka. Jag tror det gäller alla. Om man blir uppsagd på jobbet, om ens flickvän gör slut, om klubben som du älskar inte längre vill förlänga kontraktet. Spontant finns det då inget skönare än att slå tillbaka, men det är sällan eller aldrig det bästa i långa loppet. Världen är liten, Sverige ännu mindre och den bransch man jobbar i regel som en liten ö. Vi är snart där igen och därför finns det ingen anledning att slå tillbaka, var större än så. Men det finns all anledning att försöka göra bästa tänkbara avslut. För det är ju de jobbiga situationerna som du visar vem du verkligen är. I 3-0-ledning är ingen konst att vara bra. Så gör alltid bra avslut när du kan. Tack Simor för en underbar tid och visat förtroende.
Jag gjorde ingen liten pip där. Men du var lika lång som Tommy.
Okej. Okay. Har vi någon lista över vem det är som håller tiden oftast?
Jag tror du ligger bra till. Tommy ligger dåligt till.
Jag hade skvalpar någonstans mitt emellan. Det är just de två skälen som gör att jag frågar efter listan.
Och jag kör
vad som skulle hända om vi satte en ny tid i 1.15. Om det här automatiskt skulle bli
1.40.
Det är ju som man anpassar sig liksom.
Das Haus des Sports med Jens, Lasse und Tommy.
Jag tycker att vi börjar från början. Jag vill prata om alla ämnen. Det känns som att det är 3 viktiga och seriösa ämnen. Det är inget skojsigt och fnissiga ämnen.
I början så valde alltid moderatorn ämne. Men så blev det synpunkter och åsikter från folk som lyssnade. Vi vill höra om alla ämnen. Så nu väljer ni numera alla. Det
nu
jag
väljer
bra.
Vi alla. Nu
det
väljer
bra.
Vi alla.
Det är bra.
Tommy pratar om basketen och det viktiga arbetet som de gör då. När det gäller integration och välkomna nya svenskar och försöka gör ett arbete. Vad säger du om det, Jens?
Jag tycker det är suveränt. Jag tycker det borde gälla alla sporter. Men jag förstår att basketen och framförallt fotbollen som är så förhållandevis enkla sporter att dra igång. Det är mer eller mindre en boll och så sedan så kan man igång och köra. Nappa på det här lite snabbare. Men det krävs trots allt ledare som ska ta det här initiativet. Så en stor applåd till basketen, och jag tycker att fler sporter, och det är ju fler klubbar och fler sporter som engagerar sig, ska fortsätta att göra det. För integration, idrotten är kanske det bästa integrationsverktyg vi har i samhället, och ta vara på det. Och i Sverige så har vi dessutom en föreningskultur som är så enormt fin, eftersom det är vanliga människor som engagerar sig i den. Det är inte professionellt avlönade som gör det, utan det blir liksom en raka spåret in i samhällets hjärta på ett jättefint sätt.
Det som är efter med basketen också är att de behöver egentligen inte ens separera det som integrationsprojekt, för hela sporten i Sverige är en integrationssport. Som jag berättade från när de kom från Baltikum då, när efter andra världskriget, 40-50-talet, och sporten började i Sverige. Så att man behöver liksom inte separera, det är så naturligt för dem. Mm. Och därför var de först och ut på alla de här boenden och så. Nu har andra, fotbollen kommer mer och mer, och så andra sporter som är ute nu när det är så enormt mycket flyktingar. Och så frågar de här flyktingarna, vad vill ni göra? Och är det så att de inte vill spela basket, då gör de annat inom ramen för basketklubben. Nej, alltså, när jag vill spela cricket, då blir det cricket, fast det är i basketklubbens regi. Jag pratade med Camilla Alteus på Basketbollförbundet som håller i det här. Och hon pekar också på att just Syrien, som den stora invandringen kommer ifrån, är ett basketland som väldigt många länder, så de har stor kompetens. Och de har också fått ett tillskott på ledarsidan och domarsidan med omedelbar verkan, med folk som kommer in med kompetens, basketkompetens alltså, från Syrien. Så det är väldigt positivt.
Det är så fint att det liksom inte bara det ges från en sida, utan det är verkligen kan tillföra från alla håll.
Och det här möter ju också det fungerande idrottssverige. Riksidrottsförbundet agerar på den här punkten. Jag tror att de har tillsatt en tjänst i varje distriktsförbund runt om i riket, geografiskt, och Skåne sin, Stockholm sin och så vidare. Alltså alla distriktsförbund, tror jag, över 20 stycken. För att arbeta med den här typen av frågor och hjälpa idrottsklubbarna. Jag tror att man har satsat 32 miljoner med regeringsanslag för 2015. Blir dubbelt 2016. Så det är bra gjort. Sen vill jag säga så här, det är inte bara basketen såklart, utan det här gäller ju hela idrottsrörelsen, det är viktigt att stryka under. Jag var och tittade på en match i högsta ligan innebandy mellan AIK och FC Helsingborg. Tidigare sportchefen introducerade mig då för Mohammed, som 16 år, ensamkommande flyktingbarn, som såg sin första innebandymatch i hela livet. Oerhört entusiastisk över det han upplevde. Numera går han på innebandyträningar. Och han har flyttat hem, på väg att göra det, till sportchefens familj. Det är alltså Erik och Matilda och tre barn. Och de tre barnen, de är, jag tror, 8, 6 och 3 typ, har ju fått en ny jättefavorit i form av Mohammed. Mm. Som liksom de rusar till varje gång han sticker in nostippen innanför dörren. Och Mohammed har nu presenterat en kompis han har från flyktingförläggningen, som tycker att det verkar jäkligt kul där Mohammed är, så han vill hänga på. Så att det händer oerhört mycket i det svenska samhället, och alla kan vara med och dela på detta. Basketen går, och säkert också fotbollen, kommer att gå först, för det är naturligt.
Och alla också andra kan vara med. Och basketen kommer också bli en större sport i Sverige tack vare det här. Och kanske kommer det dyka upp någon Zlatan Ibrahimovic bland alla de här som kommer. Mm. Han kommer ju själv ifrån en tidigare, alltså han är ju själv sprungen ur en tidigare flyktingvåg till Sverige.
Det är klart att det blir så.
Ah, gud, jag blir alldeles här rörd och börjar typ gråta av det här, så att det är svårt att... oberoende sportjournalistik, Tommy?
Ja, känns som att det bara är Sveriges...
Svårare för?
Ja, känns faktiskt Sveriges Radio, vår ursprungsarbetsplats, jag och Lasse, som faktiskt är den enda. Ni får hojta till om det är någon redaktion som känner sig träffad att det här inte stämmer. Men Sveriges Radio är den enda arbetsplatsen nu inom sportjournalistik som är helt opåverkad utav yttre tryck när det gäller marknadskrafter. Och där det inte finns någon sån press överhuvudtaget, inte några sådana passningar. Hallå där, kan du säga någonting om det här? Kila in någonting om det här? Och det är väl det som Lasse inne på lite, att man måste kunna, och det är ju det klassiska på alla redaktioner som vi pratar mycket om när jag gick journalisthögskolan och så, att det är oerhört viktigt att separera marknadsavdelningen och den redaktionella avdelningen. Krigas med det varje dag på kvällstidningar och så vidare, där de trycker på från spelbolag och så mot redaktionen. Vi vill ha in det här innehållet, och redaktionen, journalisterna, måste då försöka stå emot och peka på att vi har ett journalistiskt arbete, vi ska vara oberoende och fristående. Så det är ett jättedilemma. Olof Lund, han håller en rakryggad linje i det här sammanhanget.
Kanske det tydligaste exemplet på den rakryggheten är just hans relation till fotbollslandslaget. Mm. Där ju han har fått jättemycket kritik från dem. Att det är han som är anledningen att sprickan har uppkommit mellan landslaget och media och sådär. Och det är oerhört starkt att i Olofslund fall fortsätta och ställa samma frågor som han upplever som behöver ställas utan att vika sig för det tryck som han utsätts från. För det, utsätts, vad heter det?
För.
Ja,
Olofslund berättade i vinnarintervjun att jag är ordförande för juryn för det här priset ska jag säga. Så att jag ringde och meddelade att han hade utsätts till årets sportjournalist 2015. Och då berättade han i intervjun att han hade blivit uppringd av Lasse Richt, som är ju fotbollschef på fotbollförbundet. Just före att samtalet kom att han blivit utsett årets sportjournalist så blev han uppringd av fotbollförbundets fotbollsansvarig som hade sagt att det är du, Olof Lund, och ingen annan som är skyldig till att det är så dålig stämning mellan landslagsspelarna, landslaget i fotboll och media Sverige.
Hade han ringt upp och sagt det?
Ja, det Olof berättade detta igår. Och det är klart att det stryker ju under vikten av att orka stå emot i det sammanhanget. För det är inte lätt att bli utpekad som den som är skyldig till allt.
Nej, det finns säkert ett par tillfällen när Olof Lund har funderat på om han är på rätt väg eller om han är på fel väg. Och det här priset som han har fått måste ju verkligen stärka honom i det arbetssätt som han har.
Han sa det.
Det blir lite paus i allting nu för att Tommy Åström har agerat servitör.
Vatten. Har det gått i min vattenfälla eller?
Ja.
Först börjar alla skrika om vatten. Det som är mitt gamla problem.
Jag har fått leverera till samtliga.
Tack så jättemycket.
Ja, det var bra.
Vi inledde programmet med att toucha detta ämne. Podden kommer fortsätta men House of Sports samarbete med C More upphör 30 juni 2016. Bra avslut var Jens tes.
Kan jag bara säga först att det här handlar alltså om ett produktionsbolag som producerar sändningar för C More och där att avtalet som går ut sista juni inte förlängs. Alltså, de kvällstidningsrubriker som var de senaste dagarna handlar om att nästan vill missuppfatta det lite för att det ska bli klatschigare. Och det har egentligen inte med våra personliga delar i sändning att göra, vi tre som är här då. Alltså Lasse, Jens och Tommy. Och det här produktionsbolaget, det den gör det är att man från grunden planerar sändningar, gör reportage med mera och sätter upp en spelplan för hur sändningarna ska se ut. Men i det här produktionsbolaget så finns, förutom du faktiskt Lovisa, ingen som egentligen syns i anställd som syns i rutan. Så bara liten bakgrund bara för i och med att du säger vi har haft ett, i och med att du pratar om ett slut Jens så gäller slutet alltså för det här produktionsbolaget som gör de här delarna.
Och just det är så lätt att när någonting är på väg att ta slut och släppa taget om det för man vet att det är på väg att ta slut istället för att köra hela vägen i mål. Jag tycker liksom att det är allting kommer tillbaka. Så det finns karma. Jag är övertygad om det. Och det är det bästa sättet som vi kan avsluta. Som alla våra anställda kan agera för att ge sig själva så goda möjligheter. Och så bra start på det som kommer efteråt. För det är klart för alla så är förändring jobbigt. Men på andra sidan finns i regel någonting som heter utveckling. Och som man tvingas ta steget ut i det okända kommer att upptäcka. Och rätt vad det sitter vi och håller på med någonting annat jättekul om ett år som vi inte hade tänkt på just nu.
Verkligen.
Ja, Thomas.
Dags att kärleksbomba en riktig styrkesport för Jens alldeles strax. Men först så har vi ringt upp Thomas Skålberg. Och Thomas, kan inte du berätta vem du är och varför jag har bestämt att vi ska ringa upp dig?
Ja, hejsan. Ja, jag heter Thomas Skålberg och kommer från Äppelbo i Västerdalarna. Och jag sysslar med lite olika styrkeuppvisningar och olika kraftprov då. Då jag böjer hästskor bland annat och till hjärtan och viker ihop stekpannor och klämmer sönder oöppnade läsburkar med händerna då. Och jag har ju alltid brunnit för träning och hälsa och styrka då liksom och tror att man har stor nytta av det även i det vardagliga livet då så att säga.
Men vänta Thomas, hej Lasse här. Vad sa du, viker du ihop stekpannor?
Ja, precis. Jag gör det. Och man
för förvaring då, eller?
Ja, Nej, men det har blivit så. Man har ju lite udda intresse. Och
för
mig är det där som vanligt. Så folk brukar fråga ibland, men hur går det till? Och jag ser det egentligen inte som något märkvärdigt egentligen. Utan det är...
Du borde jobba på metallåtervinningen, så behöver de inte ha sådana där pressar som trycker ihop grejerna. Det är kanske där du tränar.
Och hästskor till hjärtan.
Ja, precis. Jag tänkte för, till att börja med så böjde jag hästskor vanligt och bröt ut dem, ja, vad ska man säga, normalt så att säga då, om man nu kan kalla det normalt. Men så tänkte jag då att för att göra det lite svårare så tänkte jag att då ska jag försöka bryta ihop dem helt och hållet. Då. Så det har jag börjat med och gjort det flera olika tillfällen då.
Men alltså, hur stark är du, hörru?
Vi vänder på det så här. Vad tar du i bänkpress?
Ja, bänkpress, det tränar jag egentligen inte så.
Nej, du har ju vikt ihop alla vikterna där, så det går ju inte.
Ja, precis. Nej, men det är just att böja saker, händerna och armarna och så som fungerar rätt så bra.
Men du, har du någon idrottsbakgrund? Har du varit styrkelyftare eller något i den stilen?
Jag har ju tävlat lite i... Starke man och sådär då. Ja, var Dalarnas starkaste man 2011 bland annat.
Nu ska vi prova någonting som jag faktiskt med säkerhet kan säga. Detta har aldrig gjorts i en podd förut. Thomas ska...
Sjunga Beach Boys.
Sjunga Beach Boys. Det gör vi varje vecka. Men Thomas, du ska riva isär en telefonkatalog inför våra öron.
Vilken stads telefonkatalog är det?
Ja. Är det Äppelbo vet du tusan om jag blir så imponerad?
New York eller?
Precis, en väldigt tunn. Nej då, det är en god. Det är gula sidorna, Falun 2010 då.
Ja, han trycker företagsverksamheten i Falun.
Det räcker till då.
Ja, det är bara att köra. Lägg ifrån dig telefonen så får vi se om vi har något.
Jajamän, jag gör ett försök här. Då gör jag så.
Ah, du är ju min stora förebild. Vilken lysande människa.
Jag satt ner faktiskt, jag fick ta i lite.
Ja, men det är bra.
Strålande.
Ja, det är underbart.
Tusen tack.
Tack så jättemycket Thomas. Ha en fortsatt fin dag.
Ha det så bra. Ja.
Hej då, hej då.
Hej då, hej.
Tack.
Vilken stjärna alltså. Oj, oj.
Ja.
Vilken superstar.
Ja. Så har ni nu några telefonkataloger liggande?
Spar dem.
Så hör av er till oss, för vi skickar dem till Thomas i Äppelbo.
Jens, du har förälskat dig i sporten styrkelyft.
Ja.
Det skimrar om dig. Det är ett rosa skimmer.
Ja. Men jag tycker du skulle kunna lämna den föredragen.
Det är du redan nu.
Nej, men du skulle kunna lämna den föredragen till Thomas. För det där blev man ju förtjust i.
Faktiskt.
Mm. Sen var väl inte det styrkelyft just, men styrka var det.
Nej, men det Thomas skulle passa bra in i styrkelyftsvärlden. Definitivt. Jag har fått hjälp av Malin Karlsson med C. Underbar entusiast och utövare av den underbara sporten styrkelyft. SM-vinnare och världsfyra. Ni hör, här har vi liksom grejer. Till att börja med, bara för att reda ut så vi inte förväxlar styrkelyft med tyngdlyftning. För det är ju en OS-sport, det är inte styrkelyft. Tyngdlyftning när man tar en stång från marken och så hivar upp den på bröstet för att sedan skjuta upp den. Alltså det finns lyft och stöt är de två grenarna där. Men det lägger vi åt sidan nu. Och så sedan så glider vi över på kraftsporten som har tre olika moment styrkelyft. Och det ena är knäböj. Man tar en skivstång med vikter på sina axlar. Och så sedan så böjer man sig ner. Och så sedan så trycker man upp. Det, där har vi ena. Och så sedan så har vi marklyft, en stång med vikter som står på golvet som man hugger i och lyfter framför sig så att man sträcker sig, så att man har sträckta ben och sträckt rygg. Och så sedan det tredje momentet, det är bänkpress. Då ligger man på en bänk som ni hör. Och så sedan så tar man emot en stång med vikter och så ser han så ner till bröstet, ska röra bröstet och så ser han trycka upp. Och det handlar ju såklart om att lyfta så mycket som möjligt. Nu är jag väldigt pedagogisk här så att ingen ska sitta hemma och undra vad är det egentligen för sport de pratar om.
Jag väntar tills du kommer till det här. När viker du ihop grejerna då?
Har man tillräckligt mycket, det är nästan som de här skivstängerna viker sig själva, har jag upptäckt. Men sen har man då tre försök i varje sånt här moment. Tänk er liksom höjdhopp, tre försök på en höjd. Så har man här tre försök på vikter som man själv väljer, men man får inte gå uppåt i vikt, man får inte gå neråt i vikt, man får bara gå uppåt. Och då gäller det såklart att lyfta så mycket som möjligt. Och så sen så räknas den totala vikten ihop. Dessutom är det så att det faktiskt är så att det finns två olika. Dels ska man tävla i sin egen viktklass. Det låter ju rätt logiskt mot de som är. Eller så finns det något som heter i koefficient poäng. Det vill säga att man räknar ihop hur mycket man har lyft. Och så sen beroende på hur mycket man väger så får man en koefficient. Och det här tycker jag är rätt intressant. För då gångrar man den koefficienten med det man har lyft. Vilket gör att det går att jämföra som i golf egentligen med handicap. Det vill säga jag som väger 76 skulle kunna jämföra mig med Malin som väger 47 till exempel. Och så ser man vem av oss som är starkast.
Procentuellt starkast då.
Exakt. Det finns två grejer som jag tycker gör att jag gillar styrkelyft. Det ena är träningsformen. För det är nämligen så att jag har genom hela min fotbollskarriär egentligen utövat styrkelyft utan att jag egentligen har tänkt på det. För det är en av de absolut vanligaste träningsformerna för att bygga en bra grundstyrka och balans i kroppen. Och det tycker jag är jättebra. Balans, styrka behövs till skillnad från när man sitter i en maskin och sparkar. Då är det liksom en enskild muskel man arbetar med. Men när man jobbar med styrkelyft så måste hela kroppen vara med. Även de små musklerna. Det är en anledning. Sen har man ju tävlingsformen styrkelyft. Och är det inte på något sätt Thomas här som vi hade med oss, Dalarnas starke man, är det inte det yttersta beviset på om man är stark? Mm. Och är inte det en av de grejer man liksom, när man är liten vill man ju vara starkast i världen.
Starka Adolf.
Bamse.
Karl Alfred.
You name it liksom. Här har vi ju sporten som verkligen mäter det. Och du tävlar mot dig själv. Jag tycker där har vi de olika delarna egentligen som gör att jag gillar styrkelyft.
Mm. Jag älskar det här. Alltså, det är ju det här basala som jag pratar om i friidrotten. Vem är snabbast? Vem är starkast? Alltså, det är ju grunden till allt på något sätt. Så det är tipptopp. Äntligen någonting riktigt som är på riktigt.
Inte helt otippad att du gillar den här styrkesporten. Lasse, styrkelyft, är det något för dig tror du? Har du någonsin gjort en squat eller en benböj?
Squat.
Benböj. Mm. När du har en på axlarna och gör en benböj.
Mm. Vikegård snackade på en hockeytorsdag om att han hade gjort 83 burps. Eller vad det hette.
Burpees.
Ja visst, det trodde jag han satt och rapade. Mm. Så att jag är liksom inte inne i det där överhuvudtaget faktiskt. Det ser ni ju på mig. Jag ser ut som en...
Du har blivit väldigt trimmad tycker jag senaste tiden.
Nej, men, benrangel.
Vet ja, men jag tänker på, är det inte svenska som har världsgård i bänkpress? Jag vet att det skedde, om det var i år. Så här. Alltså, det finns ju som du säger olika viktklasser. Och alltså en svensk som gjorde över 400 kilo i bänkpress. 400 kilo i bänkpress i, jag tror det var plus 120 kilos klassen. Så det är olika nivåer. Men 400 kilo i bänkpressen är en helt otrolig siffra.
Ja, det är sjuka siffror. Jag tog bara och frågade Malin lite grann och sådär. Okej, jag väger 76 kilo. Om jag skulle vara i hyfsad världselit, ungefär hur mycket skulle jag behöva lyfta? Då kan man nästan slå ut det. Armar är nästan lika starka som ben. På tal om det du sa, att 400. Så med andra ord så här, men då kan du ta 400 på axeln också. Ska jag vara 76 kilos klassen och vara hyfsat med i världsliten så bör jag i knäböj ungefär ta 220 kilo på mina axlar och sen niga ner och komma upp igen. Ungefär 200 kilo i bänkpress också och i marklyft bör jag nog greja en 250 i varje fall.
Och hur står du dig i verkligheten?
Jag är väldigt långt ifrån. Men liksom, om jag gör knäböj med 100 då är det väldigt, väldigt mycket för mig och bänkpress. Liksom. Nej, men så jag är ju på liksom en fjärdedel, en tredjedel av vad...
All cred till de som håller på med detta med den inriktning som Thomas hade här som vi hörde. Han snackade om husmanskost. Mm. Han käkar ordentligt och sen kör han. Och det är en råstyrka i någon mening liksom som är på färskvara. och för evig vara kanske. Men... Det går inte att prata om de här typen av idrotter utan att man ändå nämner att det finns en baksida. Och den är ju dessvärre ganska stor. Det vill säga att de som vill bli starka använder sig av preparat som inte är tillåtna om man ska tävla.
Eftersom det här handlade om en kärleksbombning så frågade jag faktiskt inte ens Malin om det när vi kollade det hela. Men det är klart, när jag scrollade ner och sökte på nätet lite efter lite fakta så är det klart att då kommer ju Vada upp där av någon anledning. Mm. Men det finns en grej i den här koefficientgrejen som jag skulle vilja komma tillbaka till. Mm. För finns det inte ett gäng andra sporter där man så att säga skulle vilja tävla jag verkligen på samma villkor? Nu ställer jag en fråga till dig Tommy här lite grann. Och jag tänker på Stefan Holm. Mm. Alltså helt om rätt. Du är 1,80 och hoppar höjd mot någon som är 2 meter så startar han trots allt med en klar fördel, för halva hans kropp är ju trots allt i det fallet åtminstone en decimeter längre upp. Och hade man en koefficientberäkning som säger att när du är 1,80 så får du liksom multiplicera det du hoppar med lite till för att egentligen få en mer rättvis bedömning. Ligger det någonting i det?
Ja, verkligen. Och Stefan Holm tillhör ju en ganska exklusiv skara som har hoppat mer än en halv meter över sin egen längd. Och det är en väldigt relevant grej.
Är det skuttet i Aten? Är inte det, har inte just en utredning om det? Eller minns jag fel? När han vann OS-guld?
Ja, vi menar om utredning?
Nej, men alltså det var enormt högt.
För någon, du menar hur högt över ribban det var liksom?
Ja, men
i alla fall, han gjorde ju 2,40 inomhus.
Ja.
Så det är ju då, och han, var ju, alltså han är ju 1,81, så att det är alltså 59 centimeter va? Så det är en enorm siffra. Det finns någon som har högre genom tiderna. Och det är
59 till och med va?
Ja, 59. Okay, så det är en enorm siffra. Och det är precis som du säger. Egentligen borde det vara olika kategorier. För Patrik Sjöberg som är 1,99 har ju ett enormt försteg såklart på Stefan Holm.
Jag kan inte hålla mig längre. Det kommer ni säkert klippa bort. Men kan ni den här, nu tar ju Bamse. Jag har suttit och tänkt på det sen dess. Därför har jag suttit med ett löjligt leende här. Men liksom, ni kan Bamse-signaturen. Sådär va?
Den går helt hemma det.
Ja, eller hur? Ja, det förstår jag. Ja. Och då, den här storyn är från... det var nämligen så att det var ringsignalen på materialförvaltarens mobilnummer i det här innebandylaget som jag ska prata om nu på elitnivå. Och coachen var galen och kom in i omklädningsrummet och skällde som en... Alltså det låg under med 3-0 efter första och så vidare. Och han skällde ut dem och sa, era idioter, ni ska fan... Inte en enda i det här förbannade jävla omklädningsrummet är värt ett jävla skit! Och är det någon som säger emot mig så får ni spö! Och det är helt knäpptyst. Och då...
Hans egen hade ju varit underbart.
Men Bamse är för evigt uppsatt efter det. Det var många år sedan det här. Och det blev en väldigt lyckad säsong. Men förlåt.
Hur reagerar du om det? Började alla skratta? Eller
var det blev liksom otroligt skruvat. Och han blev så arg. Jag gick bara ut i rummet givetvis. Men det är så den här Bamse-signaturen hörs. Alla som var med i det rummet kommer för alltid berätta historien.
Men Bamse säger också det att om man är stark så måste man också vara väldigt snäll, är det inte så?
Jo,
ja.
Så
det hörs liksom i signaturen.
Ja, och det tycker jag stämmer in på
Thomas.
Han verkar väldigt snäll.
Verkligen.
Det finns ju enormt att vara coach på telefon faktiskt.
Jag måste ändra det här till det även om det inte är sant.
Jag har haft en tränare som jag har tyckt varit som Bamse. God Bamsebjörn i form av Tommy Söderberg.
Ja.
Och Tommy Söderberg kan bli arg. Och kunde skälla i ett omklädningsrum också. Ungefär lite grann som du gjorde här Lasse.
Så pass.
Och Christer Nordin sitter där inne. Det är ju en bedrövlig första halvlek som har spelats. Och Tommy går loss som tusan. Varpå Christer Nordin när Tommy har lugnat sig fyller på med en. Men Tommy, det här är ju bara en hobby.
Ja, då blir
inte
man
inte riktigt välkommen till
det. Ungefär samma sätt att ta ner det.
Liksom. Alltså, det måste ha varit Djurgården 88 eller något sånt där.
Ja, jag tror faktiskt att det här är... Jag vet inte om det är det. Eller kan det vara att de till och med jobbade ihop i AIK?
Jag tror nämligen det är där.
För hade det varit 88 hade jag vetat det garanterat. Men.
Lasse, det är du som ska få dra en lapp.
Det vore kul om det blev gång nu. Mm. Och sen så kan vi koppla ihop det med Skalman på något sätt. I nästa vecka.
Skalman? Ja. Oj, där ramlade ut en lapp. Ah. Det var den som att det var en fjäder i den här lappen. Den tar vi. Den är grön.
Vänta.
Vi ska säga det också att vad vi gör är alltså att vi har en låda som innehåller över, ja vad är det, nästan 200 sporter. Mm. Lådan innehåller över 200 sporter, den är märkt med texten viktig låda. Den ser ut att ha varit med om lite grann. Och vi har ju då varje vecka dragit en sport som ska kärleksbombas veckan efter.
Yes.
Var det rätt?
Ja, kom igen nu Lasse.
Varsågod Lasse.
Kör.
Och här står det...
Ledtråd.
Kendo, det är väl en sån här pyjamasport till
höst. Ja, men man slår med pinnar.
Ja, men den får du nog anamma alltså. För ja, det är inte alls, det påminner inte ett dugg om judo.
Nej, kendo ska vi säga. Kendo. Det är jätteroligt.
Ja. Om ni tycker att Lasse lät avslagen så är han det.
Ja, Svenska Kendo-förbundet kanske finns. Dagens Swish
Helt underbart att få runda av med lite musik, Tommy.
Mjuk avslutning, skön mjuk. Man landar mjukt i bädden. 1974 är vi framme vid eller Beach Boys, gruppen som startade 1961.
Ditt år.
Just det, ett härligt år, 74. Och lagom till mitt år då så kom det första året utan nyutgivet material. Efter att de har gjort så mycket sånt. Vad gör de då? Om de inte har nyutgivet.
Bäst avskiva.
Självklart. Nu börjar de och det blir ett pärlband och sådana sen i deras karriär. Det är ganska smart för de namngav den till Endless Summer och fick folk att tro nästan att det var lite nytt material istället för att kalla den för Greatest Hits. Och det blev en supersuccé alltså som låg etta ett helt år, eller inte etta men i toppskiktet ett helt år både i USA och England, Endless Summer. Många av de låtar som ni hittar på Spotify-listan, Beach Boys tipset, finns på den här Endless Summer-plattan. Jag väljer en ballad från 1963 som Brian Wilson började slipa på redan som 19-åring innan Beach Boys ens hade startat. Och det passar bra i juletider för inspirationen kommer från When I Wish Upon a Star till den här låten. Och min brorsa fyllde år häromdagen, 5 december. Då var vi där, jag och familjen och barnen. Och det fanns en gitarr på väggen och Filippa 2 år pekade. Fattar inte vad det var riktigt. Så fram gitarren, väldigt ostämd. Och Janne har inte spelat på 5 år. Men då kör han den inför storögda barnbarnen Frida och Filippa Åström den här låten då. Ostämt.
Ostämt är bäst brukar det heta.
Men man hör ju verkligen How I Wish Upon a Star i det.
Och det här är ju tillåtet att spela upp ju. Det är väl inga stimpengar på det här.
Där tog slut. Surfer Girl.
Härligt.
Som är en riktigt skön ballad från början av 60-talet.
Jag tycker Janne Åström ska sjunga in varje låt du presenterar. Vilket lyft det blev 1974 här. Och vi, inte en enda gång tror jag du berättat att geniet där låg och mådde dåligt.
Nej.
Det var positivt.
Var du tvungen att ta upp det då?
Ja, men det sägs ju hela tiden att han är så jävla bra men han mår dåligt.
Men man ser ju också att en ny generation alltså födda, du har ju sett videon på det här klippet Jens, jag ska lägga ut det också på Instagram. Ja. De här nya förmågorna som kommer, född 2010, född 2014, hur Beach Boys också biter på dem. Du såg det på klippet.
Ja, de är ju trollbundna.
Tyckte de såg lite oroliga ut i och för sig, men
uppkrupna i ett hörn i din fall.
Livrädda.
Beach Boys för folk samman.
Ja, verkligen. Binder samman.
Tack för idag hörni. Har ni druckit upp allt ert vatten?
Lite grann kvar.
Ja, lite. Precis.
Lasse svep det sista.
Mitt nya mineralvatten Kendo.
Tack så mycket.
Tackar.
Hej då.
This podcast is produced by House of Sports. For see more. Hosted by Lavisa Gierta. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.